Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson här precis som vanligt tillsammans med dig Stefan Wahlberg och idag tillsammans med ingen annan än bara vi två. Det är helt gästfritt idag, hur känns det? Skönt?
Ja, det tycker jag är trevligt när vi har lite gäster här som kan förgylla våra lyssnares tillvaro. Och så. Sen är det ibland trevligt att det bara är du och jag, så att kör på.
Ja. Skönt ju. Vi testar liksom, det pågår en omfattande ombyggnation här på den här inspelningsplatsen där vi brukar spela in de här poddarna. Så nu testar vi typ femte studion, slutcitat, på några veckor här bara. Det här rummet var luftigt och härligt med en sån här tandläkarkänsla med någon juckapalm nere i hörnet och sådär.
Vad ska jag... Vad vill du att jag ska svara på det? Ja, det här var trevligt och en glasvägg att titta ut igenom. Det är en ny fin studio som vi har fått oss tillhanda här. Men det är riktigt, den har ju ibland känns det som man inte alls en inspelningsplats utan en arbetsplats här med alla ombyggnationer och sådär.
Men är det inte lite tandläkarkänsla med just de här juckapalmerna? Liksom?
Och en milt grön heltäckningsmatta som är helt...
Ja, men den tycker jag är jättefin.
Absolut, ja. Och lite så här... inte vita utan off-white väggar som indikerar att man ska, så att säga, det ska å ena sidan vara rent och sterilt och å andra sidan kännas som om det inte är allt för kritvitt, för det är kanske otrevligt, men för all del.
Ja, det var trendigt någon tidigt 2000-tal, men det kanske är på väg tillbaka. Vad vet jag? Jag är inte inredningsarkitekt. Men du, den här veckan har det ju tyvärr handlat mycket om något helt annat än just inredning. Det har inträffat en väldigt allvarlig olycka på en byggarbetsplats i norra Stockholm där 5 personer dessvärre har avlidit till följd av den här olyckan. Det var en så kallad bygghiss som på något sätt, det är väl oklart precis vad som har hänt, men den har ju kraschat på något sätt och det har funnits byggmaterial i hissen och ett antal människor. 6 personer tror jag, 5 av dem avled och en lyckades fly den här hissen. Det har ju lett till stort fokus på liksom arbetsmiljöfrågor när det kommer till byggarbetsplatser och sådär. Jag såg en diskussion under tisdagen i Aktuellt mellan, jag tror hon heter Katarina Elmsäter-Svärd, jag tror hon är en tidigare moderat minister kanske till och med, som nu arbetar för byggföretagen, och så var det någon representant för Byggnads där som pratade om det här med riskerna på byggarbetsplatser och så vidare. Då lyfter man frågan, varför är det så pass vanligt, tror man, att arbetsplatsolyckor inträffar just på byggarbetsplatser? Det tyckte jag var lite konstigt att man nästan ställde den frågan, för det är ju, tycker jag, alltså i många fall farliga arbetsplatser. Det är väl inte så konstigt, eller?
Nej, naturligtvis så är det av naturliga skäl så att det inträffar fler olyckor just för att det är farliga arbetsplatser. Å andra sidan kan man ju vända på det och säga, just eftersom det är farliga arbetsplatser och alla är överens om det, så kanske då tillsyn och sådant som ser till att minska risken för olyckor är ännu starkare. Så att det är en, på det sättet, relevant fråga, inte minst naturligtvis juridiskt. Och det är lite grann så som regelverket kring sånt här är uppbyggt, både beträffande de eventuella naturligtvis ytterst straffrättsliga sanktioner som kan bli aktuella för den här typen av både bolag och inte minst då framförallt företrädare för bolag, men också utifrån de här mer arbetsmiljö rättsliga frågorna. Och som jag fattar så pågår det då 3 utredningar just nu av 3 olika myndigheter. Dels har du polisens förundersökning om misstänkt brott, och sen har du Arbetsmiljöverkets utredning kring de mer arbetsmiljömässiga frågorna, och sist men inte minst har du haverikommissionens utredning som är mer en fråga om att, så att säga, tekniskt hitta tekniskt och även utifrån då förebyggande arbeten och så hitta orsaker till att det här har kunnat inträffa. Och där jag förstår det mest primära syftet är att kunna se till så att man hittar nya rutiner så att det inte kan inträffa igen. Det är inte så att säga ansvarsutkrävande myndighet på det sättet som till exempel polisen är.
Är det här komplex juridik på något sätt? För ofta när man ser att man får en reklam om någon utbildning eller liknande, så handlar det ofta om det här med, för det är ju komplext, det faktum att man ofta använder sig av underentreprenörer och vem ansvarar för vad och sådär. Men då handlar det ju snarare om pengar och skadeståndsansvar och liknande. Men är det självklart i en sån här situation vem det är som ansvarar för säkerheten? Är det liksom huvudentreprenörens ansvar att se till att underentreprenören så att säga sköter sig och har säkerheten på plats? Eller är det där svårt att definiera och tolka, tror du?
Jag är verkligen ingen expert på den här typen av juridik, men rent generellt så är det naturligtvis så att det är en generalentreprenör som har huvudansvaret för att underentreprenörerna också sköter sig ur ett perspektiv av det här. Det vill säga att arbetsgivaransvaret där utövas på det sätt som svensk lag kräver. Sen kan man ju alltid diskutera, precis som i alla andra sammanhang, vilken kraft till exempel en delegering har och hur en delegering ska vara utformad för att den ska, så att säga, i någon omfattning minska ansvaret högre upp i värdekedjan. Och det här har ju diskuterats i väldigt många sammanhang, inte alls bara arbetsrättsliga sammanhang utan även i associationsrättsliga sammanhang och skatterättsliga sammanhang, och även sånt som har varit straffsanktionerat när det gäller till exempel styrelsens möjlighet att delegera ansvar till verksamheten, ledningen i bolag, och bolagens ledningsmöjlighet att delegera ansvar ner till exempel ekonomidirektör och chefsjurister och annat, folk som då förhoppningsvis ska ha lite bättre koll på detaljerna än kanske ledning och styrelse. Och det här har ju, det är lite spretig praxis i olika sammanhang där. Men när det gäller just arbetsrätten så kan jag inte riktigt svara på hur stark en sån delegering faktiskt ska vara för att den ska vara ansvars, om inte befriande så i alla fall ansvarsminskande.
Arbetsmiljön är ju verkligen på tapeten. Parallellt med det här så stod det ju också klart i slutet av förra veckan, eller om det till och med var i början av den här veckan, att man nu utreder arbetsmiljöbrott inom polismyndigheten med anledning av Mats Löfvings bortgång och sådär. Så att det kan nog bli en hel del intressanta och spännande processer kring detta som vi kommer få ta del av genom medierapportering.
Helt klart genom vår värld kan man ju säga att den särskilda kammare som vi har i Sverige, åklagarkammare, alltså, som utreder och förundersökningsleder arbetsmiljöbrott och för övrigt även då vanliga så kallade vanliga miljöbrott, ska jag säga, de har en väldigt låg frekvens av väckta åtal utifrån hur många då utredningar de har varit inblandade i. Och det är säkert fullt naturligt att det är så, därför att det är en väldigt speciell miljö att undersöka brott i. Och det handlar inte bara om att kunna konstatera att ett brott har blivit begånget i form av till exempel vållande till annans död eller vad det nu må handla om, utan det handlar ju också om att kunna härleda just det som vi pratade om nyligen, brottet till en viss individ för att kunna väcka talan i ett sånt brott. Sen kan du utgå företagsbot och så under vissa omständigheter, men svårigheterna är naturligtvis ibland att hitta exakt var det personliga ansvaret, så att säga, kan placeras.
Mm. Om vi släpper arbetsmiljöfrågorna då och går över på en liten, vad ska man säga, litet, nu ska jag inte kalla det för avslöjande, men en liten bomb, det slog ner som en liten bomb i för många andra mediehus i alla fall när Dagens Juridik i veckan kunde rapportera att en man i 60-årsåldern får rätt att öppna en 28 år gammal grav i syfte att ta reda på om den här begravne mannen är hans biologiska far. Mannen har till styrkande av detta att det skulle, så skulle kunna vara fallet, alltså åberopat dagboksanteckningar från sin avlidne mor. Han har tagit hjälp av en släktforskare och gjort en DNA-utredning som då han menar visar på att den här begravne mannen som begravdes 1996 är hans biologiska far. Och då konstaterar Högsta domstolen nu att ja, det är inte helt osannolikt att så är fallet. Och man tycker att den här mannens intresse av att få reda på detaljer kring sitt ursprung så att säga väger tyngre än den avlidne mannens barns intresse. De har nämligen sagt att de vill inte medverka till någon utredning och de vill inte att deras pappas grav ska så att säga grävas upp och man ska få ta fram de här kvarleverna för att göra en rättsgenetisk undersökning. Det är ett väldigt intressant avgörande tycker jag, Stefan. Hade du frågat mig för förhand så hade jag sannolikt sagt att det kan inte vara så att en persons intresse av att få reda på huruvida en begraven person är hans biologiska far skulle väga tyngre än de här barnens intresse av att den här graven inte ska grävas upp. Det känns som att det är två väldigt motstående intressen där och gravfriden är ju någonting som vi brukar värna om så att säga. Så därför blev jag mycket förvånad. Blev du också förvånad när du läste den här domen?
Jag blev förvånad därför att jag skulle precis som du, om du hade frågat mig om ett motsvarande ärende innan det hade avgjorts av HD, sagt att det rimligtvis inte kunde vara proportionerligt att efter 30 år nästan gräva upp en grav för det här enda målet. Jag har inga så att säga, dödsdubier kring att man gör det, annat än att det precis som Högsta domstolen påpekar i domen och som framgår även av lagtexter och så i de här sammanhangen, att det ska tillkomma ett stort mått av frid till den döde och naturligtvis att den dödes efterkommande ska kunna komma i åtnjutande av den friden också. Med detta sagt att en gravöppning är en extraordinär åtgärd egentligen i vilket sammanhang som helst, oavsett om det öppnas till följd av som i det här fallet då mänskliga rättigheter och möjligheten att kunna få sitt ursprung fastställt, eller som man ibland då gör av till exempel straffrättsliga skäl för att kunna säkra bevisning. Och det är klart, ju längre tid som har gått desto mindre sannolikhet för att kunna säkra bevisning finns ju, därför att DNA överlever ju inte för all framtid. Och i sådana här sammanhang kan man ju också säga att inom citationstecken den här mannen då som nu har begärt gravöppningen och fått rätt i Högsta domstolen, han har ju en tur då att den här som han påstår sig ha som far, alltså den döde mannen, inte kremerades, därför att vi ändå har en utomordentligt stor majoritet av de som begravs idag i Sverige som faktiskt kremeras. Så att det är inte så att man kan ta fram DNA hur som helst ifrån döda människor.
Högsta domstolen konstaterar ju i sin dom här att man verkligen tar hänsyn till att den som söker sin identitet och sitt ursprung har ett starkt intresse av att få ökad klarhet om faderskapet. Det är ju svårt, sådana här grejer är alltid svårt att definiera, men det är klart att man har ett starkt intresse av det, men jag kan ju samtidigt tycka att man kan ha ett väldigt starkt intresse om man som barn till en avliden person känner att nej, men den här graven ska inte öppnas, den ska ligga där. Hur gör man den proportionalitetsbedömningen? Nej, det är inte alltid lätt att förstå hur den görs.
Nej, och det tror jag inte Högsta domstolen själva här riktigt heller egentligen förstår, annat än att de kan luta sig mot både rättspraxis och förarbeten och inte minst praxis från Europadomstolen ju, som har vid några tillfällen prövat då, så att säga, hur tungt så den här typen av ideella skäl för en människa av närmast existentiell karaktär, och det pekar ju HD på också, att man är tvungen att göra vissa filosofiska överväganden, tror jag att de använder som uttryck i ett sånt här sammanhang, och det har nog inte bara sikte på, om vi kallar det för den ska jag uttrycka mig här då, den effekt som kan uppkomma av att gräva upp en 30 år gammal grav med allt vad det innebär för de som rent praktiskt ska utföra arbetet. Det finns ju folk som har både vana och betalt för att hantera kvarlever efter döda människor. Så att i den meningen så finns det naturligtvis folk som kan göra sånt här. Men det får ju också då effekter för till exempel efterlevande. Sen framgår inte helt utav högsta domstolens dom det som man i bara någon kort mening på slutet framhåller, nämligen att de barn som den här nu döde mannen har, som har motsatt sig gravöppning, har sina misstankar om, eller att det kan finnas övriga syften bakom den här mannens begäran och inte enbart så att säga ideella syften. Och jag kan inte riktigt veta vad det skulle kunna vara, därför att mig veteligen så finns det en 10-årig preskriptionstid på möjligheten att göra anspråk på till exempel arv. Har man inte gett sig till känna som tidigare okända arvinge, så man kan liksom inte upprätta en tilläggsbouppteckning hur långt efteråt som helst, utan jag tror den yttersta gränsen är 10 år där.
En annan intressant sak när man läser det här HD-avgörandet, det är ju att se vilka typer av frågor som domstolen har tvingats ta ställning till. En och kanske den viktigaste frågan är ju den om det funnits anledning att anta att det då förekommit ett samlag med stöd av de här dagboksanteckningarna då. Det är ju inte heller en helt vanlig fråga för högsta domstolen att, så att säga, ta ställning till huruvida två personer eventuellt har haft samlag med varandra för 60 år sedan.
Nej, men det är ju som så mycket annat inom juridikens värld. Det är ju en bevisfråga, och i det här fallet så ska ju då beviskravet vara uppfyllt att du har kommit, så att du åtminstone har gjort sannolikt att det har förevarit ett sexuellt samvaro under den så kallade
perceptionstiden.
Så fint.
Konceptionstiden.
Nej, förlåt mig. Konceptionstiden. Det vill säga när graviditeten kan ha uppkommit. Och det här har HD vid några tidigare tillfällen för 20-30 år sedan prövat vid några mål som ligger väldigt långt tillbaka i tiden, nämligen när DNA-tekniken fick sin fulla blomning och det gjordes anspråk på faderskap som låg väldigt långt tillbaka i tiden, där man då medels anteckningar i form av dagböcker och liknande faktiskt kunde konstatera att en viss man kunde ha haft samlag med en viss kvinna vid ett visst tillfälle 50 år tidigare, och därför så hade man nått det beviskravet för att det åtminstone skulle vara sannolikt att det förhöll sig på det sättet, och därmed kunde man så att säga använda vissa metoder för faderskapsbestämning genom till exempel DNA-test och så vidare.
Jag tycker det här bara är ett väldigt bra exempel på att även högsta domstolen tvingas ofta till överväganden och bedömningar som ligger väldigt långt utanför det som många tror är, så att säga, juridikens ramar. Det här vi lyfte upp nyss, det vill säga, har två personer haft samlag för 60 år sedan? Vilka intressen väger över de andra här när det gäller liksom rätten eller respekten för privatliv kontra rätten att få känna till sitt genetiska ursprung och så vidare och så vidare. Det är inte det som så att säga är juridik i grunden för många som tänker på vad man gör. Nej. När man sitter i högsta domstolen, då kanske man inte tänker att man ska behöva göra när man söker en tjänst som justitieråd heller, men det är den här typen av frågor som ibland hamnar på deras bord.
Fast det här är ju precis det, exakt det du säger är ju det vi många gånger pratar om i den här podden, och det som är lite av min käpphäst, det här med att juridiken är ingen stat i staten, utan det är, inte bara är utan också ska vara en naturlig del utav livet, och för den delen i det här fallet döden, och någonting som så att säga berör oss alla i alla situationer. Man kan nästan alltid klä, hur tråkigt det än låter, en situation i juridiska termer, vilket jag då ibland tröttar ut min omgivning med, och vilket jag även från närstående ibland blir upplyst om att jag gör. Men så är det ju, och det är framförallt domstolarna som får göra de här bedömningarna ytterst, och inte minst då högsta domstolen. Och en del saker finns det ju svar på i form av just, kanske till och med tydliga svar på i form av paragrafer och förarbetsuttalanden och så som man faktiskt kan, eller prejudikat för den delen, som kan hämtas från både i det här fallet Europadomstolen och högsta domstolen självt. Men ibland så är det ju så att man måste bryta ny mark och göra det som i slutändan och till syvende och sist är juridiska bedömningar av sånt som är djupt existentiellt. Och det har ju gällt frågor kring liv och död, och det har gällt viss lagstiftning till exempel kring abort då där det inte uttryckligen sägs en viss vecka där den sista gränsen går, utan det talas istället om fostret skulle kunna vara livsdugligt utanför moderlivet och så vidare.
Surrogatmödraskap är väl också en sån delvis filosofisk fråga som ibland landar på ådis bord, så att säga.
Exakt, va, och då blir det ju närmast existentiellt. Och det är klart att när vi även i lagstiftning klär sådana här frågor i juridisk terminologi i form av att en viss form av frid må tillkomma den avlidne. I och med det så kan man ju då ha tagit ställning till frågor som är närmast religiösa. Det vill säga, om man ska ha en viss frid som avliden, tar den sikte just på den avlidnes rätt till frid, eller tar den sikte på de anhörigas rätt till frid för sin anhöriga avlidne? Och den frågan blir ju då djupt existentiell till slut. Ska det gälla olika regler för en avliden som har anhöriga kontra en som inte har anhöriga till exempel? Så är ju inte fallet nu, men i och med det så att säga, så erkänner ju lagstiftaren att det finns högre etiska värden. Och det är sånt naturligtvis som Högsta domstolen, som den yttersta tillämparen och uttolkaren av lagstiftningen, ska både klara av och också måste ibland ta ställning till.
Så är det, och Högsta domstolen har inte bara ägnat sig åt filosofiska frågor den här veckan. Man har också kommit med ett annat avgörande som kanske är lite mer konkret. Det handlar om frågan om återbetalning av försvararkostnader avseende en man som initialt anhölls som misstänkt för kvinnofridskränkning, fick en offentlig försvarare förordnad till sig, men åtalades för misshandel av normalgraden och ett fall av ringa misshandel, slutligen dömdes i dagsböter för två fall av ringa misshandel. Tingsrätten beslutade då att den offentliga försvararen skulle få knappt 34 000 kronor för sitt arbete, och den här mannen som hade dömts skulle alltså betala 20 000 av de här 34 kronorna till staten. Mannen överklagade beslutet om ersättningsskyldighet till hovrätten. Hovrätten ville inte pröva frågan. Det hamnade till slut på Högsta domstolens bord, som nu konstaterar att tingsrätten gjorde helt rätt. Den här mannen som nu tvingas betala tillbaka, han har argumenterat för att han inte skulle fått någon offentlig försvarare om han åtalats för de brott som han sen dömdes för, det vill säga ringa misshandel. Därför borde det enligt honom finnas skäl att låta honom slippa betala för sin försvarare, som han då menar mer eller mindre har påtvingats honom. Han anförde också att förhöret när han var anhållen hölls på jourtid, att han haft tolk och att den här tolkningen lett till att såväl förhör som förhandling tagit längre tid och inneburit högre kostnader för honom. Är inte det här en ganska intressant fråga, Stefan? För man kan ju dels se det som att han misstänktes för de här brotten. Hade han inte haft en försvarare, kanske han hade dömts för grövre brottslighet än vad han döms för nu. Samtidigt kan man säga, hade han bara misstänkt för de brotten som han slutligen dömdes för, så hade han inte fått någon försvarare förordnad för sig. Sannolikt kanske inte anlitat en privat försvarare och betalat x antal tusen kronor i timmen och därmed sluppit de här kostnaderna.
Ja, det är en intressant fråga. Jag är kluven, därför att å ena sidan så begränsar ju Högsta domstolen ersättningsskyldigheten då till de brottsmisstankar som de facto har lett till en fällande dom. Men jag förstår ju den här mannens invändningar också. Han säger sig, jag kanske aldrig varken fått eller behövt ha eller skaffat mig en försvarare om det endast hade varit ringa misshandel jag var misstänkt för från början. Alltså det är logiskt att tänka så. Väldigt många människor har jag förstått har inte ens kunskap kring att man faktiskt kan tvingas återbetala en del av sina försvararkostnader eller hela försvararkostnaden om man har möjlighet att så att säga göra det utifrån sin ekonomiska situation och naturligtvis inte om du frias. Och då menar ju den här mannen att i princip har han friats för det som han från början misstänktes för. Och att det sen råkade bli en dom för någonting annat än det han misstänktes för borde inte inverka på det enligt honom. Men HD har då en annan uppfattning.
Frågan är ju i allra högsta grad aktuell, för att regeringen har ju drivit på för att fler dömda personer än vad som är fallet idag ska tvingas återbetala sina kostnader för offentliga försvar eller biträden eller rättegångskostnader överlag. Man tror ju att det här till och med röstas igenom i riksdagen. Alltså det faktum att möjligheten att sätta ner återbetalningsbeloppet ska begränsas genom ett krav på särskilda skäl. Det blir som omvänt mot idag. Det kommer ju innebära att väldigt många fler personer än idag kommer att bli ersättningsskyldiga i det fall de döms för brott. Sen är ju frågan hur många av de personerna kommer ha råd eller kommer överhuvudtaget att betala de här pengarna som man blir skyldiga staten.
Nej, och jag tycker väl också att det här är, om vi lägger principen åt sidan för en sekund om sådana här enkla saker som misstänkta personers rätt till kvalificerat försvar och så vidare, och bara titta på den rent formella frågan eller den informationsmässiga frågan, så kan man ju tycka då att människor tydligt och klart på ett enkelt sätt borde informeras om de här sakerna i förväg när det handlar om framförallt brottsmisstankar som då kanske inte är jätteallvarliga. Alltså,
ja, men typ få möjligheten att tacka nej,
ja, till försvaret. Helt enkelt, ja. Så. Och det är ju faktiskt så att om du får en offentlig försvarare förordnad för dig utav tingsrätten och du har återbetalningsmöjlighet om du fälls för brottet då som grundregel, så får försvararen betalt av staten och du kommer sen att krävas på det där beloppet vare sig du vill eller inte. Och egentligen, man ska vara riktigt krass, vare sig du har sagt ja eller nej till en offentlig försvarare från början. Och i vissa fall finns det ju gränser för att man så att säga måste ha en försvarare. Om man inte har kapaciteten att själv tillvarata sina rättigheter och det handlar om ett ringa brott, så brukar ju domstolarna trots allt säga att du ska ha en försvarare. Vi såg ett exempel ganska nyligen, nämligen när det var förutvarande justitierådet och justitiekanslern Göran Lamberts här, för som vi pratade om så många gånger, som ju då misstänktes för en våldtäkt som man sedermera aldrig kom att åtalas för överhuvudtaget. Va? Men han ville ju från början inte ha någon offentlig försvarare, men det sa tingsrätten att Göran Lambers ansåg inte att han behövde det. Dels för att han ansåg...
Det kanske var rimligt om han har varit justitieråd.
Ja, jo, men samtidigt den som har sig själv som försvarare har en idiot i klient, heter det i de här sammanhangen. Så Uppsala tingsrätt beslutade ju att han trots allt skulle ha en försvarare. Och det kan ju vara vettigt. Jag menar, det finns toppadvokater som har varit åtalade för brott i Sverige som ändå har valt att ha en försvarare för att de måste ha någon att bolla med och som kan se på saken utifrån och så vidare. Så att det är inte så, det här är ju liksom djupa frågor som rör processuella rättigheter snarare än ekonomiska utfall i slutändan.
Ja, och frågan är väl lite, nu har jag inte läst hela liksom förarbetena till den här ändringen i rättegångsbalken, men jag misstänker att man så att säga hänvisar till de tidigare konstaterade skenande kostnaderna liksom för brottmålen överlag, där det har pratats om att advokater, brottmålare, alltså försvarare saltar fakturer och målsägande biträdena också. Vi har mycket betalt och de här kostnadsökningarna sväller hela tiden. Vi vet ju, det har vi pratat med justitiekanslern om, att hon har blivit tillsammans med sina anställda mycket mer petig när det gäller att liksom överklaga ersättningsbeslut från tingsrätter till hovrätter och så vidare i syfte att man ska liksom få kontroll över de här kostnaderna. Samtidigt är ju frågan, när så att säga börjar det här gå ut över rättssäkerheten, lite det du var inne på där, om människor i större utsträckning börjar säga att nej, men jag känner inte, liksom, oavsett hur det går här så känner jag att det är inte värt för mig att bli återbetalningsskyldig 90 000 kronor för att jag ska undvika en månads fängelse. Då börjar det ju påverka i den änden, så att säga.
Och i grund och botten så är det ju rättssäkerhetsskäl som alltså processuella rättigheter får jag uppnå sånt det här som är quality in arm, så att åklagarsidan inte ska ha ett försteg just för att hen är jurist till exempel och ska kunna det här med hela statsapparatens och polismyndighetens kraft bakom sig för utredning och så vidare. Men det blir ju av naturliga skäl, och jag kan inte hitta någon bättre lösning på det, men det blir ju då lite olyckligt att rent pedagogiskt förklara varför då den ena sidan, åklagarsidan, så att säga, utifrån sin objektivitetsplikt och med de verktyg som finns där ska driva processen, medan staten då ta på sig ett ansvar att förordna en offentlig försvarare genom sin lagstiftning och genom sina domstolar för att uppnå just equality in arms. Men att detta inte sker genom en av staten anställd tjänsteman med motsvarande kvalifikationer som åklagaren för att ge den här equality in arms, därför att det skulle strida emot möjligheten och rättigheten framförallt till att själv få välja sin försvarare, och därför utgörs försvararen av privata aktörer i form av advokater, och ersättningsmodellen för dem är att debitera per nedlagd timme utifrån vad som är skäligt, vilket det ju då inte är för åklagaren till exempel. Och börjar man granska det här och titta på det sånt här, som vi gör med jämna mellanrum, så blir det ju lätt så att man sätter fingret på advokaternas arvoden just för att de går att, så att säga, kvantifiera utifrån både skälighetsrekvisitet men också då antal nedlagda timmar utifrån svårighetsgrad och omfattning på målet. Och det gör man ju aldrig med åklagare, om man uttrycker sig så. Och det här det är olyckligt, därför att du kan inte vända på det och säga så här, men hur många timmar har den här åklagaren egentligen lagt ner med sina utredande poliser i den här förundersökningen och förbereda då för det här, den här huvudförhandlingen och så vidare. Och än en gång, jag har inget bra svar på hur man ska lösa det, utan det här är ju den modell vi har, och den bygger ytterst på att staten kan inte tillhandahålla försvararstjänster på ett trovärdigt sätt, därför att det vet vi har gått åt pipsvängen, inte bara i länder där vi inte har ett fungerande rättsväsende utifrån vad vi bedömer ska finnas på plats där, utan också till och med, vi hade ju faktiskt allmänna advokatbyråer i Sverige för inte allt för länge sedan, och de lades ner av just det här, bland annat det här skälet, ska jag säga.
Det finns ju dock liksom ett rimligt förslag som jag som sagt inte helt hundra på att det gick igenom, men där man har föreslagit att om ett överklagande från en dömd person till högre rätt förfaller på grund av att den här personen inte dyker upp till exempel och inte har laga förfall för det, så ska man bli skyldig att stå för liksom hela rättegångskostnaden för den processen. Sådana grejer tycker jag däremot är jätterimligt. Jag menar, att bara utebli från en huvudförhandling när åklagare och advokater och nämndemän och annat har bokats in till att närvara vid just det tillfället, och så dyker man inte upp, oaktat om man gör det medvetet eller att man bara missar tiden, så tycker jag att det är fullt rimligt att man ska stå för det. Men det här andra som vi har pratat om, det är liksom en större fråga än så, tycker jag. Som avslutning här, Stefan, så tänkte jag att vi skulle prata lite om en artikel som du har skrivit och som har publicerats på Dagens Juridik ganska nyligen, som innehåller mycket intressant statistik, tycker åtminstone jag, och det handlar då om så kallad ändringsfrekvens i brottmål utifrån tingsrätternas 2022, är det vad du har tittat på. Alltså, det vill säga hur många av tingsrätternas brottmålsdomar ändras efter överklagande till hovrätten, och så har du brutit ner det här för varje enskild tingsrätt, och så kan man se då att vissa tingsrätter, deras domar överklagas i fler fall än andra, och så kan man ju ställa sig frågan, vad betyder den statistiken? Betyder den någonting? Spelar det någon roll om Örebro tingsrätts beslut ändras i större utsträckning än Stockholms tingsrätts beslut? Eller, jag vet inte, man får väl bilda sig sin egen uppfattning, men vad kan du säga om den statistiken som du har lagt fram här?
Alltså, vi tänkte ju på redaktionen att vi skulle göra en rent statistisk genomgång av det här som vi många gånger pratar om. Alltså, hur skiljer sig egentligen bedömningarna åt i olika sammanhang? Och så jag begärde in alltså ren så kallad rådata ifrån Domstolsverket på de här områdena, och gick faktiskt tillbaka till 2016 har jag siffror på. Sen när det gäller enskilda tingsrätter så är det riktigt det senaste avslutade året, som då är 2022. Men om man tittar på tillbaka till 2016, så kan vi då konstatera till att börja med att den så kallade överklagande frekvensen, alltså den genomsnittliga överklagande frekvensen i Sverige, den har i princip sedan 2016 legat konstant runt 10%. Ibland är den upp och nosar på 11% och ibland är den ner på 9%. Men i princip så är det så att överklagande frekvensen, nu pratar vi brottmål ska vi undersöka också, inte ett tvistemål utan brottmål. Men däremot så har då den genomsnittliga ändringsfrekvensen i hovrätt, alltså utav de brottmål som har prövats i hovrätt, den ändringsfrekvensen har alltså sjunkit sedan då 2016 från 39% till 34%, och det kanske inte är jätteuppseendeväckande, men i förhållande till att överklagandefrekvensen har varit så konstant, så jag ska inte säga att det väcker frågor, för det gör det inte, ja det gör det, men de behöver inte vara kritiskt hållna för det, utan man kan ju fråga sig varför, och det ger vi verkligen inget svar på i den här artikeln, vi bara konstaterar att det är så. Men när vi då kommer just till ändringsfrekvensen i brottmål utifrån tingsrätt, så visar det sig att skillnaderna då på ändringsfrekvens är förhållandevis stora då, där till exempel den högsta ändringsfrekvensen på 46% ligger på Hälsinglands tingsrätt, medan den lägsta då som är på 18% ligger på Norrtälje tingsrätt. Och då vill jag också säga att Dagens Juridik har inte kontrollerat vad ändringen från hovrättens sida består i eller vilken riktning det är. Om man friar istället för fällare eller fällare istället för friare eller mildrar påföljden eller vad det nu må vara. Jag har bara konstaterat att ändringar skett utifrån den här rådatan från Domstolsverket. Men som professorn vid Uppsala universitet Minna Gräns säger, så är det faktiskt så att skillnaden är så stor mellan de här tingsrätterna att det borde undersökas närmare på ett eller annat sätt. Därför att det kan ju ha fler förklaringar. En förklaring skulle kunna vara att det faktiskt är så att hovrätterna har en högre eller lägre benägenhet att faktiskt ändra tingsrättens domar i förhållande till varandra. Och den parametern har vi inte alls med i den här undersökningen, utan vi så att säga utgår ifrån, och det är ju säkert naturligtvis, om inte naivt, så i alla fall en parameter som bör vägas in, att hovrätten så att säga gör korrekta bedömningar, eller i vart fall de gör mer korrekta bedömningar i någon mening utifrån den vanliga instansordningen än vad tingsrätterna gör, vilket naturligtvis inte alltid är sant, utan det kan ju vara en smaksak och smakfråga juridiskt då, huruvida de är mer eller mindre korrekta eller inte, men det är ju ändå den instansordning vi har, så att vi får titta på det utifrån det.
Och så skulle man, för att säga så här, skulle man vara advokat och arbeta i Hälsingland, så skulle jag ju använda mig av den här listan. Om jag hade en klient som blev dömd för någonting som jag inte tyckte att hen skulle bli dömd för, skulle jag säga så här: ja, men det här vet vi ju att det är liksom, i Hälsinglands tingsrätt så i 4 av 10 fall eller 4,5 av 10 fall så kommer hovrätten att ändra det här, så att vi har ju god, bra odds med oss när vi sen överklagar till hovrätten för Nedre Norrland, för att som sagt i 4,5 fall av 10 så kommer de att ändra Hälsinglands tingsrätts dom.
Ja, men i vilket avseende?
Nej, det vet man ju.
Nej, och det var ju det jag har pratat med hur ska vi säga, fullständigt nytillträdde lagmannen och chefen för just Hälsinglands tingsrätt, Bengt-Olof Horn, som för övrigt är mycket lång erfarenhet bakom sig som advokat innan han då sadlade om och blev domare. Han var rådman och numera då är han lagman sen helt nyligen, alltså innan den här statistiken, eller förlåt mig, efter att den här statistiken gäller. Och han reflekterar över det här, och även i min text här, så min artikel, så ställer han sig frågan: i hur många av de här fallen har hovrätten haft samma underlag till förfogande som tingsrätten har haft? Har till exempel åklagaren ändrat någonting, justerat någonting till följd av att domen i tingsrätten inte gick åklagarens linje, vilket naturligtvis finns alla möjligheter att man har gjort och så vidare. Och det, då är vi där igen, va? Det här är rådata som vi har presenterat, och det här är närmast en akademisk forskningsinsats som krävs för att börja gå in och pilla i och se vad är det och varför framförallt har man ändrat och vilket underlag hade man. Men visst är det jätteintressant. Jag tror att alla som lyssnar på den här podden och som har något intresse av juridik och processrätt och grundläggande rättsliga principer ändå ställer sig liksom frågande till hur kan det komma sig att en tingsrätt har 46% ändringsfrekvens medan en annan har 18%. Och då så säger ju då lagmannen för den som har lägst ändringsfrekvens, alltså de som har 18% vid Norrtälje tingsrätt, den lagmannen som heter Anders Erlman, som jag också då haft kontakt med, han säger ju att de i och för sig gör bra samvetsgranna titta på det här när man dömer och så vidare, så att det ska bli så att det kan vara orsaken till att man har låg ändringsfrekvens, men det gör man sannolikt i alla tingsrätter naturligtvis, om man nu ska vara lite krass. Men han pekar ju också på att Norrtälje tingsrätt sällan har mer omfattande brottmål att hantera, vilket då måste jag säga i sig gör att det blir lite enklare, så att säga, citat, träffa rätt, och att hovrätten inte har så där jättemycket som de kanske kan ändra om man jämför det här med många andra tingsrätter. Det säger alltså lagmannen vid Norrtälje tingsrätt själv. Men bara våra diskussioner här väcker en rad följdfrågor som kanske är så att Dagens Juridik i någon mening skulle gå vidare på det här och titta på hur vi ska göra det. Men det är kanske som Minna Gräns säger, Uppsala universitet borde kanske titta närmare på det här helt enkelt, eller någon borde undersöka det, därför att det ger det ger så många frågor. Det behöver inte vara så att en tingsrätt har gjort mer fel än en annan tingsrätt bara för att man har en högre ändringsfrekvens. Det är det jag försöker säga. Utan det kan ju finnas också saker som ligger hos hovrätternas bedömningar här.
Ja, men det kan ju också, alltså jag tänker att det kan vara slagsidigt åt andra hållet. Det vill säga att det kan ju finnas hovrätter, om man nu tar ett helt potentiellt resonemang här som vi ofta gör, där det är en hovrätt som kanske är lite för slappa. Det kan ju vara så att hovrätten för Nedre Norrland ofta känner att nej, men det ska inte vara 35 dagsböter här. Det ska vara 30 punkt, medan en annan hovrätt upplever att ja, det ligger någonstans mellan 30 och 40. Har tingsrätten bestämt 35, så är det rimligt. Alltså det kan ju vara sådana saker också där det finns olika inställningar på de olika hovrätterna, som vi ju vet är små egna organismer ändå delvis, där man har olika. Det är inte så konstigt, det är inte konstigt än att alla arbetsplatser har sin egen identitet, så har ju hovrätten också sin egen identitet. Om man skriver domar kanske på ett speciellt sätt, och man har ett angreppssätt som man har bestämt genom människor som har arbetat där länge och så vidare. Alltså det kan ju finnas tusen förklaringar, men statistiken i sig är intressant. Punkt.
Ja, men det, jag tycker också det är spännande att Anders Erlman här vid Norrtälje, han pekar ju på en annan sak också. Han säger att under senare tid har tingsrätten då noterat att flera brottmålsdomar faktiskt har ändrats i hovrätten på det sättet att straffet har mildrats eftersom handläggningstiden i hovrätten har tagit oskäligt lång tid i anspråk, och att den tilltalade då så att säga ska kompenseras för det här eftersom det är en kränkning av rätten till ett snabbt och effektivt rättsmedel. Va? Och då har ju inte tingsrätten ett skvatt med saken att göra. Och frågan är, vissa hovrätter är mer benägna, jag säger inte att det är så, jag frågar mig, vissa hovrätter är mer benägna att ändra domar på det sättet? Eller på det sätt som du säger, att man kanske på marginalen ändrar antal dagsböter, och det behöver inte vara fel, tvärtom. Klart en hovrätt ska ändra även där på marginalen, men vissa kanske gör det i större omfattning än andra. Vi vet inte. Men här har vi ett jättearbete att antingen göra själva eller för ett antal forskare att sätta klorna i där för att få svar på de här frågorna.
Hur länge tycker du att man kan prata om någonting som man inte vet någonting om?
Vi vet ju trots allt hyfsat mycket om det, men att vi väcker fler frågor än
det är många friskrivningar ändå, tycker jag.
Ja, det, så är det. Ja. Men det vore fel om vi inte gjorde de här friskrivningarna heller, och försökte säga att det här var någon form utav objektiv kvalitetsstämpel på tingsrätten. Det är väl tydliga med texten att det här är inte det, utan det är mer än ett statistiskt underlag som vi redovisar.
Så är det. Det var kul att prata med dig idag. Tiden börjar ticka ut. Vi närmar oss ju jul och möjligheten till obegränsat spelande av Svälta Wahlberg. Det är ju bara någon vecka kvar här nu tills hela familjen ska involveras i detta nyframtagna kortspel, eller hur?
Svälta Wahlberg, ja, den är ju jättebra när det är julmat på bordet, och jag kommer mer eller mindre se ut som en anorektiker när helgen.
Precis, det är hela Sverige jag har spelat Svälta Wahlberg. Liksom.
Ja, det är inte roligt.
Nej, det är
inte roligt alls. Jag får gå på vissa såna här kosttillskott här för att få i mig någon form av mineraler och vitaminer.
Precis. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka är, när ni hör oss, är det bara några dagar kvar till jul. Men vi kommer, likt Jesus och andra kända figurer, att återuppstå även i mellandagarna. Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs om en vecka igen. Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.